Välkommen till vår podcast Psykoterapeuterna. Vi som programleder podden är jag, Katarina, och min goda vän Linda. Och idag har vi Li Åslund med oss som gäst. Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?
Absolut. Hej, vad kul att få vara här. Ja, jag är psykolog och doktor i medicinsk vetenskap på Karolinska institutet. Jag har jobbat som kliniskt verksam psykolog i lite olika verksamheter, bland annat på BUP. Jag har även jobbat med digitala samtal i primärvården. Och som doktorand så handlade mitt projekt om sömnbehandling av ungdomar med kognitiv beteendeterapi och bland annat som internetbehandling. Jag tittade också på relationen mellan sömnproblem och andra svårigheter som ungdomar har, som till exempel ångest och depression. Jag har också jobbat centralt på Karolinska institutet med e-hälsoverktyg, så stöttat upp forskargrupper som önskar utveckla olika typer av e-hälsoverktyg. Tools, som vi kallar det. Så det är lite med min bakgrund. Nu jobbar jag på Sleep Cycle, ett bolag som håller på med sleep tracking, en app som hjälper användarna att hitta en god sömn genom att ge feedback på hur man har sovit och vad som är god sömn helt enkelt.
Härligt. Intressant det du berättar, Li, verkligen, och du ska vara så välkommen. Vi är glada att ha dig här. Och jag tänker så här, kan du berätta lite hur du kommer så att du fördjupat dig i just sömn? Vad är bakgrunden till det?
Alltså anledningen att jag intresserade mig särskilt för sömn började egentligen som kliniker när jag jobbade på barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans med en kollega. Så reflekterade vi över att många av de ungdomarna som vi träffade för andra bekymmer, det är väldigt få som egentligen söker hjälp för just sömnproblem, utan man brukar söka för depression eller ångest eller andra svårigheter. Men vi noterade att väldigt många av de ungdomarna som hade till exempel ångest också hade stora sömnproblem, och att det fanns väldigt lite behandling att erbjuda de här ungdomarna. Det fanns medicinsk behandling, men på den psykologiska sidan så hade vi egentligen inget särskilt att erbjuda, inga riktlinjer inom BUP eller liknande. Så att det här doktorandprojektet som sen blev då min avhandling, det föddes i kliniken där vi konstaterade att det här är ett problem som vi vill göra någonting åt helt enkelt. Så att, sen har jag jobbat då med att försöka utveckla sömnbehandling och testa den bland annat då på ungdomar från BUP. Så att egentligen så det var klinikens behov helt enkelt som det började.
Väldigt intressant, och som du nämnde transdiagnostiskt då också sömnbehandling. Vad anser du vara viktigt att känna till om sömn om du skulle lyfta fram 5 olika viktiga aspekter kring detta?
Ja, jag tycker det är viktigt att tänka på ändå hur viktigt sömn är för både vår mentala och fysiska hälsa. Sömn är ju, kan man säga, grunden, eller skulle i alla fall jag som sömnforskare säga, det är ju inte så konstigt kanske att jag tycker att sömn är viktigt, men det är otroligt viktigt för att vi ska må så bra som möjligt, både fysiskt och psykiskt. Så jag tycker ändå att det är värt att lyfta fram att vi inte glömmer bort att sömnen behöver få en plats i vårt liv och inte bara kan vara någon undanskymd sak som vi sysslar med när vi inte har något annat för oss, utan att vi faktiskt värdesätter sömn som en återhämtning som vi alla behöver. Så det är egentligen en första aspekt som jag tycker är viktig. Sen tycker jag att man behöver se på sömn som ett långtidsprojekt, om jag får uttrycka mig så. Många som har sömnproblem vill ju gärna hitta en quick fix, en snabb lösning. Man provar något en natt, en två nätter, det funkar inte det, så tänker man strunt samma, det finns ingen hjälp att få. Men att sova bra är att göra små förändringar över lång tid. Så att man behöver ge det lite tid. Jag tycker det är också en viktig aspekt av sömn, att man inte bara tänker att det kan ordna sig väldigt fort, utan att man ska se det över en lite längre period. Att man springer ett maratonlopp snarare än ett snabbt race. Jag tycker också att det är viktigt att ändå lyfta fram att kognitiv beteendeterapi är en väldigt effektiv behandlingsform om man tänker psykologisk behandling för sömnproblem. Vi ser att efter en KBT-behandling så har man bättre sömn, men man har också förbättrade nivåer av depression och ångest om man har lidit av sådana samsjukliga svårigheter innan. Så vi ser att sömnbehandling kan faktiskt påverka även andra tillstånd. Och det är ju väldigt intressant och väldigt lovande, tänker jag, när vi tänker att många patienter eller klienter som vi träffar oftast har flera problem samtidigt. Det är svårt att begränsa det bara till ett, utan man behöver liksom tänka flera diagnoser och hur vi kan hjälpa på effektiva sätt. Och där kan sömnbehandling faktiskt vara någonting som kan hjälpa för olika problem, helt enkelt. Sen tycker jag också att när man tänker sömn så behöver man fundera lite kring sin egen dygnsrytm, sin egen, det vi kallar cirkadianska rytm. Alltså hur vi människor har ju alla vår egen rytm som delvis då är medfödd, men som vi också såklart kan påverka till viss del med hur vi lever våra liv. Och det är bra att fundera på, tycker jag, om man är en morgonmänniska eller en kvällsmänniska, därför att vi har alla vår rytm där vi är som mest pigga, som mest produktiva, eller de tider på dygnet då vi fungerar sämre. Och har man lite kontroll över sitt arbetsliv eller sitt liv i övrigt, så kan man ju faktiskt förlägga vissa aktiviteter till de stunder, till exempel, där man är som mest produktiv, eller tvärtom, när man vet att man behöver vila. Så att vi fungerar inte alla likadant. Alla är inte pigga och glada klockan 7 på morgonen, utan det kan vara så att lite svårare eller mer kluriga uppgifter löser vissa bättre på eftermiddagen, och då tycker jag man i största möjliga mån ska försöka helt enkelt inrätta så mycket man kan av sitt liv efter sin egen rytm. Så det tänker jag. Och sen slutligen då, en sak, nu har vi pratat om hur mycket problem man kan ha med att sova, och det är ju någonting vi matas med också i media, hur farligt det är med sömnbrist och vilka konsekvenser det kan få, men jag vill ändå lyfta fram att det inte är farligt att ha perioder av dålig sömn. Men är de inte för långa, utan att man efter ett par veckor kommer ur, så att säga, en dålig sömnperiod, så ska man inte oroa sig allt för mycket. Det är normalt, vi har alla perioder där vi sover sämre, och det är inte nödvändigtvis farligt för oss, varken på kort eller lång sikt. Så att det vill jag slutligen ändå lyfta fram, att även om vi ofta hör hur farligt det är med sömnbrist, så är det också helt normalt att sova dåligt ibland.
Värdefullt och viktigt det du lyfter nu, Li, att också normalisera det här, att det är så att det ser olika ut för oss med sömn, och att det faktiskt inte är farligt, utan att det är så att vi har alla olika sömnrytm och vi kan sova dåligt i perioder. Och jag tänker att vi vill bara validera dig, Li, i det du säger så bra där också, att det ofta faktiskt kan råda samsjuklighet och korrelation mellan sömn och depressivitet och ångestsyndrom med flera diagnoser, och att den är så viktig att inte tappa sömnen. Så vad bra att du lyfter det.
Ja, jätteviktigt. En aspekt som ofta missas, tycker jag, i vården, där man tänker att dålig sömn är konsekvens av till exempel en depressiv problematik, där vi ser från vårt håll att när vi tittar i forskningsmässigt, så att i många fall så kan faktiskt sömnproblemen ha kommit innan de depressiva besvären, eller i alla fall göra dem mycket värre.
Så viktigt. Och jag tänker så här, du som har fördjupat dig så mycket i det här, vad tänker du i vår samtid, varför tror du att det är så många som har sömnbesvär? För det möter vi, Katarina och jag, också dagligen i kliniskt arbete. Och om du skulle ge några tips för att förbättra sömnkvaliteten, Li, vad skulle det kunna vara?
Ja, alltså frågan om samtiden är svår, tycker jag. Jag tänker att vi är liksom mitt i den, och ibland är det svårt att ha den där överblicken av vad det är som håller på att hända i vårt samhälle. Vi har ju den här ökade digitaliseringen, det 24-timmarssamhället som vi brukar kalla det. Vi är alla tillgängliga nästan dygnet runt. Vi har de sociala medierna som gör att vår sociala delen av hjärnan är ständigt vaken och på sin vakt. Sen har vi ju ganska höga krav på flexibilitet från arbetslivet, alltså vi ska finnas tillgängliga där också. Och så familjelivet såklart med barn eller olika relationer som ska hanteras. Så det är rätt mycket mycket. Och det tror jag liksom på senare tid så har det tendens att bli mer och mer sånt. Jag tror att även om inte just min forskning har riktats in sig på liksom de samhälleliga fenomenen, så kan vi verkligen se vår forskning kring ungdomar också, att även ungdomar drabbas av höga krav både socialt och på skolarbetet. Men för att liksom sova bra så tänker jag en jätteviktig aspekt är liksom regelbundenheten kring sömn. Det vill jag verkligen lyfta fram, för det är också någonting som man ofta tänker kanske ska liksom ordna sig av sig själv, att man bara ska, ja, man tänker att jag lever mitt liv och sen ska jag bara somna när jag går och lägger mig. Men att vill man ha en god sömnrytm med liksom en inte för lång insomningstid, med en ganska sammanhållen nattsömn när man sover gott, så ska man försöka helt enkelt att hålla sömntiderna så pass regelbundna man kan. Och då brukar jag rekommendera att man försöker, man lägger krutet på sånt man kan kontrollera, det vill säga tiden man går upp. För tiden man somnar är ju liksom svårare att kontrollera. Man kan ju gå och lägga sig, men det är ju inte säkert att man somnar. Så att lägga fokus och kraft och energi på att försöka få till en regelbundenhet den tid man går upp. Att inte ha för stor skillnad mellan helg och vardag, utan man försöker ha en regelbunden tid. Då brukar den här insomningstiden och tiden när man liksom blir trött ordna upp sig av sig själv efter ett tag. Så det är liksom ett sånt tips som jag brukar ge till de klienter som jag jobbar med. Och även till föräldrar, till ungdomar som frågar sig, nej, men när ska han gå och lägga sig då? Ja, men jag säger, se till att han går upp 6:30 varje morgon. Då liksom kommer den där läggningstiden ordna sig av sig själv. Då behöver ni inte bråka om den sen. Då kommer han vara trött. Så det är som en sån sak som kan ha faktiskt stor påverkan på just sömnen. Det är också inte säkert att alla som vill sova mer faktiskt ska gå och lägga sig tidigare. Det är också någonting som vi tänker automatiskt att ja, men jag måste gå och lägga mig tidigare, jag får inte tillräckligt mycket sömn. Men just det här sömnrytmerna som vi har in medfödda och som vi, liksom, som vi har med oss så att säga internt. Vissa av oss är kvällsmänniskor och då är det svårt att gå och lägga sig tidigt. Då kan en för tidig läggning istället göra att man ligger i sängen och oroar sig mycket för att man inte somnar, man börjar stressa upp sig, jag kan inte somna, jag kommer vara trött imorgon. Och då hade det kanske varit mer effektivt helt enkelt att gå och lägga sig lite senare. Då kanske man hade somnat snabbare och det hade blivit mindre oro kring sömnen. Så att fundera lite kring när är det du brukar somna ungefär, och så försöker du liksom, ja, och inte ligga för länge och oroa dig i sängen. Det är en sån viktig sak också. Och sen jag tänker också gällande sömn att det vi gör under dagen faktiskt påverkar sömnen mycket. Det brukar man ibland glömma bort, men allt vi gör, till exempel att få dagsljus, att vi kommer ut och rör på oss, att vi har regelbundna måltider, allt sånt gör att kroppen så att säga förbereder sig för att ja, men nu börjar det bli kväll. Man äter regelbundet, kroppen är liksom i sin rytm, och då kommer liksom tröttheten komma på kvällen. Däremot om vi äter lite hipp som happ, man tränar sent, man äter en jättesen måltid, då får vi kroppen inte signalen om att nu är det kväll på samma sätt. Så att man tänker också kring vad man gör under dagen och hur man så att säga lägger upp sin dag. Det är också jätteviktigt och det är lätt att glömma bort. Det är lätt att man fokuserar på just sängen eller sovrummet och att vi glömmer bort helheten som är så himla viktig när det kommer till sömn.
Ja, du har tagit upp många väldigt värdefulla aspekter med dygnsrytm och hur en bra sömn börjar egentligen långt, långt tidigare när vi går och lägger oss. Och att vi kanske ibland lägger krutet i fel ände, att vi borde tänka mer på att gå upp samma tid varje dag, så löser sig mycket. Och du har ju stor erfarenhet av att arbeta med tonåringar och sömnproblem. Det är ju ett aktuellt ämne också. Skulle du vilja berätta lite där om dina erfarenheter och tips?
Mm, Ja, det är en sak som är verkligen slående här är ju hur mycket konflikter mellan barn, eller ungdomar i det här fallet, och föräldrar som just sömnen och läggtider och oro kring att inte få tillräckligt mycket sömn skapar i familjer. Det är en sån sak som vi på BUP har jobbat mycket med därför att det är svårt att motivera en tonåring till att sova helt enkelt. Det är så mycket annat som drar och som intresserar. Så att det är liksom det är en sån sak som hur mycket konflikter just det här ämnet skapar i en familj är tyvärr ibland det största konfliktämnet som finns. Och där har vi tänkt mycket att jobba mot ungdomen och ge ungdomen eget ansvar för sin sömnbehandling är också en nyckel. Det här är ju en period när många ungdomar liksom vill frigöra sig från föräldrar och där man liksom har en inre längtan om att streta emot föräldrarnas krav eller föräldrarnas uppmaningar. Och vi har jobbat ganska direkt mot ungdomen i våra sömnbehandlingar i och med att vi tänker att om ungdomen själv så att säga, äger det här problemet eller äger sin sömn så kommer vi kunna motivera ungdomen själv att ta de här små stegen. Så det är så har vi resonerat. Däremot har ju föräldrarna självklart fått vara med och stöttat upp. Men det är ungdomens sömn och det är ungdomen som till syvende och sist behöver bestämma sig för att det här är någonting som jag vill jobba med. Det är väldigt svårt att få till en sömnbehandling annars skulle jag säga med en omotiverad tonåring. Och det är ju väldigt svårt med en omotiverad vuxen också att få till behandling. Men ibland är det ju tyvärr föräldrar som är beställare när vi jobbar med barn och ungdomar. Att vi har föräldrar som vill någonting som ungdomarna själva inte vill. Så att ett första arbete kan vara att motivera ungdomarna. Sen så ser vi ju precis samma tendenser hos ungdomar som i resten av åldersgruppen att sömnproblem ökar. Och kanske framförallt hos gruppen unga flickor. Och det är ofta en grupp som är ganska högpresterande, som är angelägna om sin sömn, som ofta har väldigt mycket oro kring sömnen, kring att inte sova, kring att inte orka. Så det är liksom en grupp som vi ser framförallt i kliniken. Sen har vi den här andra gruppen som är lite mer de ungdomar som faktiskt inte bryr sig så mycket. De är gärna uppe sent och spelar dataspel och skulle de få liksom bara sköta sig själva så skulle de, tycker inte de att de har några problem. Och de är lite svårare att behandla. Där får man tänka ett litet extra varv. Och däremellan såklart alla varianter med, precis som vi har nämnt innan, samsjukligheter och neuropsykiatrisk problematik och så vidare. Men alla går att hjälpa. Man behöver bara vara lite kreativ ibland.
Viktigt det du belyser nu, Li, och också det här kring motivationsinventering. Vad vill tonåringen själv? Och just för att kunna nå fram. Och det tänker jag, det känner vi verkligen igen, eller hur, Katarina? Och jag tänker så här, du som också är så specialiserad, Li, och har jobbat länge med det här med sömn. Vad vet vi idag om sömn och hjärnan?
Alltså att sömn påverkar nästan alla kroppsliga funktioner, det är en sak vi vet. Det är ju inte helt fastställt egentligen vad sömnen har för funktion till syvende och sist, vilket är väldigt intressant. Det vi vet det är att liksom en god natts sömn är en av de bästa sakerna som vi faktiskt kan ge vår kropp och vårt sinne. När man sover så aktiverar vi vårt immunsystem, vi bildar viktiga hormoner, produktionen av stresshormoner minskar, kroppen varvar ju ner, blodtrycket sjunker, pulsen och kroppstemperaturen går ner så att musklerna slappnar av. Så det har liksom en avslappnande effekt på hela kroppen. Men om man tänker så här fysiska konsekvenser av sömnbrist, alltså där vet vi att god sömn till exempel minskar ju risken för bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, depression, utmattningssyndrom. Så att vi har liksom alla de här kroppsliga sjukdomarna och psykiska sjukdomarna som faktiskt ja men, helt enkelt en god sömn kan minska risken för. Sömnbrist däremot har ju både kognitiva och känslomässiga konsekvenser. Vi får svårare att planera aktiviteter, att ta beslut, att koncentrera oss, svårt att fokusera. Vi påverkar vårt arbetsminne när vi har sömnbrist. Behöver vi hålla mycket fakta i huvudet och fatta beslut så blir det mycket svårare. Och vi får också svårare att vara flexibla och innovativa till exempel när vi ska lösa problem. Vi får helt enkelt mycket svårare att fungera rent kognitivt. Men även våra känslomässiga funktioner påverkas negativt av sömnbrist. Vi blir alltså mer känslomässigt reaktiva. Så att man vet att sömnbrist leder till ökad till exempel nedstämdhet och oro eller ångest. Vi blir också mer stressade till exempel på jobbet när vi har sömnbrist, och vi upplever ofta en högre arbetsbelastning. Så att man har sett skaderisken öka på jobbet, sjukfrånvaron ökar med sömnbrist. Så det liksom får alla de här olika konsekvenserna. Så att jag skulle säga att, som jag nämnde, god sömn fungerar verkligen som ett skydd för oss. Och där dålig sömn tyvärr har massa negativa konsekvenser på kort och lite längre sikt. Vi pratar ju om lite olika tidsperspektiv här. Vi kan ha en begränsad, alltså en nedsatt till exempel reaktionsförmåga efter en dålig natt. Men de här ökade riskerna för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, det är ju över liksom tiotals års sömnbrist snarare. Så att vi rör oss i olika tidsperspektiv, men det finns ju väldigt många länkar mellan våra psykiska och fysiska funktioner och just sömn.
Så många viktiga aspekter som du har tagit upp här, Li, som sömnbrist kan leda till. Och så har vi dessutom den här ökade digitaliseringen. Hur tror du att vår sömn påverkas av det?
Jag tänker att man kan se den här frågan från två aspekter. Dels handlar det om det ljus som skärmar utsöndrar och som man tidigare har tänkt har varit ganska skadlig för sömnen. Man har tittat på i olika studier till exempel insomningstid, och där har man sett liksom en förlängd insomningstid efter användning av skärmar. Man har sett en sämre sömnkvalitet. Men det har också kommit ut en del andra studier som visar på att det här kanske inte är så skadligt för sömnen som man har trott. Så det finns inget liksom riktigt konsensus här än. Och jag tänker att det här forskningsfältet är ju ändå ganska nytt. Om man tänker ur perspektiv att det ska liksom hinna komma ut stora studier och randomiserade, kontrollerade studier och så vidare. Men den andra aspekten av skärmar tänker jag är en social aspekt. Vi är ofta aktiva på sociala medier när vi är på våra telefoner. Vi kan ju titta på film, men vi chattar, man får ett meddelande. Det är den här sociala hela tiden aspekten som pockar på. Och där vet vi ju att vår inre klocka, vår cirkadianska klocka, påverkas av sociala interaktioner på det sättet att den signalerar då till kroppen att det inte är dags att sova nu. Nu är det dag och nu ska vi vara sociala. Så att det är klart att ligger man på kvällen och ständigt får signaler om att det är dag, då tänker jag att sömnen i alla fall inte påverkas positivt. Det behövs, tror jag, mycket mer studier inom det här området, och vi behöver förstå mycket mer om så här interaktionen mellan sociala medier, skärmanvändning, 24 timmar samhället och sömn för att kunna svara på frågan. Men min känsla också efter att ha jobbat med ungdomar är ju att skärmanvändning är inte positivt för sömnen, om jag får uttrycka mig så milt, utan snarare tvärtom. Man har tendens att gå och lägga sig mycket senare till exempel för att man ligger och håller på med telefonen eller chattar och så vidare. Bara en sån sak, att man går och lägger sig kanske för sent, gör ju att man får för kort natt och drabbas i vissa fall av en slags permanent sömnbrist. Men det här tycker jag är ett superintressant ämne, och jag kommer följa den här forskningen med stort intresse. För att jag tror att, speciellt kanske kring barn och ungdomar, så är det jätteviktigt att tänka kring det här.
Verkligen. Och jag tänker på det du säger nu, Li. Det var ju en forskning nu som BBC lyfte fram som hade gjorts i Washington, som tog fram att mobilanvändandet har ökat så mycket också under pandemin. Och att ungdomar idag har varit inne mellan 3-4 timmar per dag. Om inte mer. Och att det också har skapat mycket mer av depressivitet och ångest för de här jämförelserna. Att det slukar tid. Men också dopaminduscharna. Precis som du beskriver, att också ha sociala interaktioner. Och jag tänker, eller hur?
Ja, jag kan bara nämna en studie som jag läste för ett tag sedan som också var väldigt intressant, där man hade tittat på barn och ungdomars användande av sociala medier och mående. Och där såg man att den starkaste korrelationen mellan dåligt mående och antal konton på sociala medier handlade om föräldrarnas konton på sociala medier. Ju fler konton på sociala medier som föräldrarna hade, desto sämre mådde barnen. Så där finns ju också, nu vet inte jag, det var en pilotstudie och det finns ju säkert många saker man kan säga om den, men jag tyckte det var otroligt intressant att det visar sig också att föräldrars användning av olika sociala medier påverkar barn och ungdomars mående. Det är
Ja.
skrämmande, men också någonting vi behöver tänka kring.
Verkligen. Och ta till oss till alla föräldrar, tänker jag, vad vi lägger vår dyrbara tid på när vi har fantastiska barn och ungdomar att följa och vara nära. Li, det har varit jättefint att ha med dig och du har skapat så mycket mer medvetenhet kring det här med sömn för oss alla. Och jag tänker att lyssnarna kommer säkert höra av sig med frågor, så vi intervjuar dig gärna igen om vi får göra det längre fram.
Det får ni så gärna göra. Det var bara trevligt att vara med. Tack så mycket.